Det här avsnittet tillägnats alla de som drabbats av bröstcancer. Vill och kan ni bidra till bröstcancerforskningen och därigenom ge stöd för bröstcancerdrabbade kan ni swisha till 90059119, alltså 90059119. Ni kan också läsa mer om forskningen på Bröstcancerförbundets hemsida bröstcancerforbundet.se. Hej och välkomna till avsnitt 6.
Ja, det börjar bli några avsnitt nu. Idag så ska vi ha ett huvudämne som är lite mer speciellt. För att vi har en gäst med idag.
Det blir vår första gäst.
Och vi kommer få träffa Petra. Som lever med hälsoångest och på senare år har fått en diagnos med obotlig cancer. Så hon kommer berätta lite mer om det under dagens huvudämne.
Och innan vi går in, vi kommer ju ha veckans fail också, men innan vi går in på det så vill jag lyfta det här med reflektion som vi har haft, eller reflektion, feedback som vi har haft ett par avsnitt nu. Och jag skulle vilja att vi kanske inte pratar så mycket feedback längre.
Okej, du tycker att det har blivit lite för jobbigt. Men då undrar jag lite så här, Anna, vad är det egentligen som är jobbigt med feedback?
Vad är jobbigt med feedback? Egentligen så har jag nog, först och främst så kan jag känna att det liksom är inflation i ämnet feedback. Och det används som att det ska vara positivt laddat. Och att ja, men det är genom feedback vi blir bättre och sådana saker. Och då fokuserar man på det man då kan bli bättre på. Men jag har själv feedbackat mig själv i hela mitt liv och då har det varit med negativ laddning när jag har feedbackat mig själv. Att liksom, det där kunde jag ha gjort bättre. Och så fort jag börjar tänka så drar det igång en rad aktiviteter och ångest och tankar om hur ska jag göra det bättre nästa gång och hur ska jag kunna liksom bli perfekt nästan.
Och den här podden vill ju vi hålla på ett ganska kravlöst sätt och egentligen bara försöka ha kul och lyfta viktiga ämnen.
Precis, och mitt arbete senaste året för att må bra är ju att minska den här judge duty som är alltså domaren som har varit väldigt dominant i mitt liv och dra in lite mer manjana på sånt som inte är livsviktigt. Och för mig är inte, alltså podden är jätterolig, men det är inte livsavgörande. Och därför så behöver jag ha lite utrymme att få liksom ha lite mer manjana där.
Och det tycker jag är jätteviktigt, för att det här ska ju vara någonting som vi belyser som är viktigt, men också som vi gör på vår fritid. Precis. Jag menar, vi har fulla jobb och vi har barn och allt möjligt att ta hand om. Så att, det kommer inte bli perfekt det här. Nej. Utan det, och det nöjer vi oss med. Och därför kan ju vi också känna att vi lyfter ju mycket ämnen nu på ett, vi försöker i alla fall göra det med lite humor. Och det är ju inte för att vi tar mindre allvarligt på de här typerna av problem, utan det är ju för att vi vill nå ut till fler egentligen. Dels att närstående till folk med hälsoångest och ADHD ska kunna känna igen sig. Att de med ADHD och hälsoångest kan skratta ibland åt sina beteenden för att det ska bli lite lättare. Och dels att andra människor kanske bara tycker att det är roligt att lyssna på hur vi fungerar, eller hur personer med hälsoångest och ADHD-personer kan fungera.
Ja, och med det, och genom det så hoppas vi på att de kan få upp förståelsen för hur hälsoångest och ADHD kan uttrycka sig. Eftersom det finns en kanske skev uppfattning idag om det. Så det handlar mer om en liksom informations, att nå ut till så många som möjligt med det här.
Och sen har ju många helt olika sätt att uppleva det här på. Så att det här är ju våra sätt, och vi kommer försöka ta in gäster och andra perspektiv och sådär. Men det här är ju lite våra sätt hur vi upplever det. Och tillsammans med er har ju vi fått jättemycket respons på våra avsnitt och våra inlägg. Och det är ju jättehärligt när ni delar med er av era erfarenheter, för det breddar ju vårat perspektiv.
Precis, och man blir ju väldigt otroligt ödmjuk också kring de liksom,
utmaningar som alla står inför.
Ja, och jag kan känna igen mig också i många utav dem. Mm. Från i alla fall när jag har gått igenom det. Även om jag mår lite bättre nu så kan jag fortfarande känna igen känslan kring hur många kanske upplever det just i stunden.
Precis, och det där är ytterligare en del som är lite annorlunda mellan oss som vi har varit inne på tidigare. Att du har ju varit igenom din mer, vad ska man säga, mörka tid och fått hjälp idag. Medan jag är mer i den här första fasen kring att liksom börja bearbeta. Och det gör det också svårare för mig att ta det mer allvarligt. För att jag behöver nästan skoja bort saker och ting. Ja. För att jag tycker att det blir...
Det är ditt sätt att bearbeta det kanske?
Ja, kanske. Jag vet inte. Det är svårt.
Ja, men nu tycker jag vi kör igång.
Det gör vi.
Okej. Okay. Då först innan vi går in på veckans fail så är det Vindal Music som har gjort vårt intro.
Bra att du kom ihåg det, för okay. Det hade jag redan glömt.
Och vem vann förra veckans fail? Det var ju du.
Det var jag! Ja.
Och jag känner precis som du gjorde förra veckan. Att jag ville vinna.
Fail. Att du inte vann.
Ja, men det är ju helt knäppt. För att fails vill man ju inte vinna egentligen. Men
exakt.
Det blir nog fel med det.
Nu får den här veckan känner jag väl inte riktigt att jag har någon jättestor grej. Men det var en kul incident med mitt... jag har ju ett fotbollslag som jag satt ihop under i början av året. Ett fotbollslag, vi spelade korpenfotboll och jag skulle styra ihop det så att jag bjöd in massa folk och de bjöd vidare så vi var ungefär 16 personer som skulle vara med i det där. Sen så lägger jag ut då, man måste ju läsa in sig då på vad vi kan spela för olika serier och så vidare. Så jag lägger ut i den här gruppen att ja, men vi kan spela de här dagarna i de här divisionerna. Och alla kände ju att ja, men vi har inte spelat fotboll på 10 år så att vi måste ju börja i lägsta divisionen annars blir det för stor, för jobbigt liksom sådär. Absolut, säger jag, vi börjar i lägsta divisionen. Vilken dag vill ni ha? Ja, söndagar. Jajamän, det fixar jag liksom. Alla betalar in. Jag börjar bli lite svettig för jag kände så här, va? Vänta nu, nu måste jag bara dubbelkolla det här. Är det verkligen så att man kan ha alla divisioner på söndagen? Nej. Det kunde man ju inte. Man kunde bara ha division 1 på söndagar. Det vill säga den högsta divisionen.
Oh my God.
Så att det var ju lite pinsamt. Så jag fick ju lägga fram det lite fint när alla redan var inne i laget. Det vill säga. Så att det var ju lite så här. Fail och fail. Ja, vi hamnade sist i hela serien och det gick inget bra. Men vi har skapat ett fantastiskt lag och vi har haft jättekul och vi har blivit jätteduktiga. Så att jag menar, det har gett både positiva och negativa effekter. Men det är ju lite typiskt mig att göra på det här sättet. Ja, det går lite för fort helt enkelt.
Men vad sa lagkamraterna då?
Nej, men de tyckte väl att det var, de blev väl lite chockade, men de vågade väl inte säga någonting. Jag menar, vi kände ju inte varandra så himla jättebra i början.
Okej, okay, då kör vi.
Då kör vi liksom division 1. Och det fick vi ju smaka på också. Så att, men jag tycker alla var väldigt duktiga.
Ja, ja, det låter bra.
Hur gick det för dig i veckan då?
Nej, men det här är ingen... Jag har inte tagit något från veckan.
Nej, det var inte det här heller.
Nej. Men nej, det har väl gått sådär i veckan. Överlag. Men det här är en incident från när jag var och åkte skidor i Åre med mina kompisar. Och vi kommer ut från afterskin. Och jag börjar leta efter mina skidor som jag inte hittar någonstans och börjar få panik. Och sen till slut så har jag bara liksom, alltså just i Åre också när man ska ta sig från afterskin så åker man en sån här linbana ner. Typ som ett litet tåg. Och jag känner bara så här att jag vill bara med det där tåget som nu står där redan. Så jag slipper vänta, för vänta är det värsta jag vet. Och då ser jag, ja men whatever, jag bara tar de här skidorna nu. Det ser ut, det är så här är jag säkert om.
För du hittade inte dina...
Nej, men jag trodde ju, tänkte att men det här var säkert dem då. Mm. Ja. Så jag tog dem och så sa jag det till min kompis. Och bara, att det här är väl mina, jag tar de här, det är säkert dem. Och så stod vi i kön där på, vad heter det, till att gå in på Liman, och hon bara, alltså Annie, är du säker på att det där är dina? Jag bara, jag är inte 100, men okej då, jag testar väl då, liksom. Man kan ju alltid testa, för att är det inte mina så passar ju inte mina plexer.
Nej,
så jag lägger ner dem och så passar de inte. Och jag blir så jävla sur. För då tänker jag att nu är det någon som har tagit mina skidor.
Fast du är den jäveln som har tagit någon.
Ja, och jag går omkring och svär. Jag ställer tillbaka de här skidorna och går omkring och svär. Vem fan har tagit mina skidor? Och medan jag letar efter dem. Och så till slut ser jag dem och bara, yay, där är de! Tar dem, och min kompis tittar på mig så bara, men Anna, de där är ju inte dugg lika de du tog från början. De du tog från början var ju svartvita, de här har ju neonfärg. Alltså, är du allvarlig? Ja, just det, det är de. Alltså, jag lägger inte märke till sånt där.
Nej, det är detaljer som bara släpper förbi.
Exakt.
Förstår sen, det helt.
Ja, sen går vi på det här tåget. Och så plötsligt så kommer det in någon med de skidorna som jag tog. Och jag bara tittar, så bara, titta, där är hon. Där är hon vars skidor jag tog. Och min kompis bara, men det där är ju Sofia.
Nej.
Jo, då är det ju hon som vi har åkt dit med. Alltså.
Nej.
Så jag tog, alltså, så jag tog hennes skidor. Ja. Men det ordnade ju upp sig. Hon fick behålla sina skidor och jag hittade mina.
Så våra fails löser sig oftast. Ja. Det är det. Vi hittar en väg ut med våra misstag.
Precis.
Okay. Men du, nu ska vi in på veckans huvudämne.
Ja.
Och jag kände direkt hur min sinnesstämning kommer bli lite mer allvarlig.
Mm.
Vi ska få äran att prata med Petra idag, som är en gammal arbetskollega till dig.
Mm.
Som kommer att berätta lite mer om sin historia kring hälsoångest.
Precis.
Ja, då ska vi köra igång med veckans huvudämne. Och som vi har sagt så har vi idag äran att få ha med Petra på tråden här. Och ska få berätta lite kring sin resa kring hälsoångest och annat i livet som så plötsligt kan dyka upp. Jag tänkte så här, ska vi börja med att du får presentera dig lite, Petra?
Kring vem Absolut. Du är. Petra heter jag då. Jag är 48 år gammal och jag är gammal arbetskompis till Anna. Så att det är så vi har connectat här, och det är därför jag blev tillfrågad om jag ville vara med.
Och kanske inte bara därför, Petra. Också,
nej.
För att, också för att jag vet att du är himla bra på att uttrycka dig och hur du liksom ser på vilka olika perspektiv du kan ha på olika ämnen. Så,
också därför. Men det är därför vi har hittat den här, liksom fått den här kontakten nu då. Så kan man ju säga. Ja, och vad finns mer att veta om mig? Jag har två barn som är ganska stora, som är 17 och en son som fyller snart 19 här i november. Jättekonstigt, för jag tyckte de var nyfödda nyss. Och så har jag dem här hos mig varannan vecka, men de är ju väldigt närvarande även de veckorna de inte är här. Så har vi jättemycket, ses och hörs och liksom så. Så att, så ser min vardag ut, kan man väl säga.
Och hur vi kom i kontakt nu via att vi har den här podden kring hälsoångest och pratat så. Vad är din inställning till hälsoångest och vad är dina tankar kring det och din erfarenhet?
Ja, min erfarenhet är att den har funnits med mig mer eller mindre hela livet, skulle jag väl säga. Kanske inte hela livet, men sen, jag vet inte, sen tonåren eller någonting sånt. Liksom. Det har alltid... den har funnits där, och jag tror att det delvis beror på vissa erfarenheter, men också bara hur man är som person, liksom, att det kan vara en del av ens personlighet.
Precis. Och sen är det ju någonting som har hänt i ditt liv som har varit vad ska man säga, någon med hälsoångest kanske det är just den mardrömmen som man tänker ska komma. Vill du berätta lite kring det?
Ja, absolut, för det är en central del i hur jag mår, eller liksom min vardag. Och då var det så här, jag har ju då alltid haft liksom hälsoångest och oroat mig för Både på stor nivå och låg nivå, eller vad ska jag säga, när jag har haft några symptom. Så att det har ju liksom funnits med mig hela livet. Men sen för drygt 6 år sedan så hittade jag en knöl i mitt vänstra bröst som jag då blev orolig för. Men både orolig och inte orolig, för jag hade haft knölar förut som jag hade varit och kollat, som hade varit cystor, som var ofarliga. Så att när jag kände den här knölen då på sommaren så var jag så här, nej, nu är det en sån där cysta igen. Och då tog det ett tag innan jag släpade mig iväg och kollade den, för jag tycker det var så jobbigt de gångerna innan när jag hade varit och kollat den här cystan. Och de hade liksom tappat ur den och den var borta. Så att när det kom tillbaka så kände jag att jag orkar inte ta tag i det här nu. För att jag orkar inte med den ångesten det innebär att gå dit och sådär ändå. Men sen till slut så i augusti så insåg jag att nej, men det här måste jag göra. Och så gjorde jag det. Och då var jag sådär, i huvudet så gick jag runt och tänkte liksom att som man gör. Och det kanske man gör även om man inte har hälsoångest, om man ska undersöka en knöl. Men jag gick runt och tänkte att ena stunden tänkte jag, nej men det är bara den där cystan igen. Och sen tänkte jag att, men det behöver, tänk om det är någonting. Och så här, så höll jag på mellan det så här, som en galning in i huvudet. Och så gick jag dit för att få det här undersökt. Och på vägen dit, jag åkte i god tid in till stan på morgonen, för det här var in i city i Stockholm som jag skulle göra den här undersökningen. Och på vägen dit så, när jag gick från bussen till den här mottagningen, så gav jag pengar till varenda tiggare jag såg på vägen. För det var någon sorts, här, jag tänkte, det var liksom någon sorts vidskeplighet, att om jag nu gör goda saker så blir det bra.
Jag förstår precis.
Ja, men det funkade inte. Utan jag kom till det här besöket, träffade en läkare som jag träffat förut då, kring den här systern, och hon trodde nog också att det var en syster, men skulle såklart göra allting som man gör. Liksom göra en ultraljudsundersökning och sådär. Och då visade det sig, han var inte speciellt bra, den läkaren som gjorde det. Men, för det gjordes direkt. Och då var han så väldigt bekymrad ut och ställde en massa knäppa frågor och sådär. Och sen, så då förstod jag att det här var nog inte bara det. Och så ville man göra en punktering av den här grejen. Och för att ta ett vävnadsprov. Och det var ju... Hon läkaren sen sa ju till mig att det här, hon sa liksom att det troligen var någonting men man inte visste vad. Det var ju för att jag skulle få en chans att ställa in mig på vad det var. Och så en vecka senare så var jag där då och fick besked om att det var en tumör.
Okej.
Och hur var din liksom, hur var din känsla? Alltså, hur pendlade dina känslor kring alla de här besluten? Alltså, kan du beskriva på något sätt hur din, liksom, hur ångesten tedde sig? Liksom? Försökte du direkt att börja kontrollera och googla? Eller hur gjorde
ja,
du
det? Alltså, jag pratade ju med, hon sa nämligen till mig, läkaren då. Nej, det kanske inte var hon. Jag gick och pratade med en person som på jobbet, som jag, en kvinna som jag kanske är 15 år äldre än vad jag, eller 10, jag vet inte. Och hon som har haft bröstcancer, så jag gick och pratade med henne. Och hon sa, googla inte en massa. Men jag kan inte låta bli att googla helt.
Nej.
Såklart. Men jag försökte hålla mig på de här liksom vettiga sidorna. Så här, cancerfonden, 1177, vårdguiden, alltså inte, och vetenskapliga grejer, inte spåra ur på folks bloggar och liksom sånt där, för det kan ju bli vad som helst. Men det var ju liksom en hemsk vecka innan jag fick det här beskedet, och sen var det ju hemskt efter det också, men att inte veta är oftast värst.
Exakt.
Okej, och så när du då bara tänker så här, just den veckan när man inte vet om man vet att man ska få ett besked som antingen kan vara bra eller dåligt. Alltså, som du sa, det är ju hemskt, men när du får beskedet sen då, alltså vad händer då i kroppen?
Ja, alltså jag blev helt, eller ja, jag blev ganska tom. Och jag kände mig väldigt, och det här jag ska berätta om en grej till sen då som är kopplat till det här, men jag kände mig också väldigt ensam. För man blir väldigt ensam i situationen, även om man har folk runt omkring sig. Men samtidigt också ganska så här, nu vill jag plötsligt att veta massa saker, veta statistik, veta liksom. Men det var jättehögt ångestpåslag. Jag ville ju veta statistik, för jag ville ju veta om det fanns någon bra grej att hålla sig i. Liksom.
Just det. Mm.
Och sådär. Så att, ja, det var det som hände då. Och sen satte det igång, och sen skulle jag opereras. Och så var det liksom väntan på svar efter det och sådär. Men sen så satte det igång en period med väldigt mycket liksom händelser, man ska säga, massa behandlingar och cytostatikabehandling och strålning och liksom, och då när det väl sätter igång, då är man liksom lite inne i det på något sätt.
Då är man lite praktiskt, ja, att det bara ska genomföras. Ja, liksom.
Precis, men så är det ju inte utan att man går runt och är orolig ändå. Men det svåraste efter allt det här, när jag gått igenom hela den där, alltså opererat bort bröstet och fått cytostatika cellgifter som det också kallas då, och sen strålning, så då är det så här, när det, så funkar så med de flesta bröstcancer att man opererar bort den tumören som man vet finns där, och sen ger man all den här behandlingen efter för att minska risken att det ska komma tillbaka ifall man liksom har missat någon liten cell. Så det är det som är själva poängen med resten av behandlingen. Så att sen utgår läkarna från då, i, ja, det finns ju andra fall såklart, men i de flesta fall så utgår man från då att nu är man frisk, så att säga, för man har tagit bort det här och så har man fått all den här behandlingen. Och så kan man i vissa fall också få hormonbehandling efteråt för att också ytterligare minska risken då, om det är så att det är en hormonberoende cancer.
Mm. Och ville du liksom på något sätt ta allting för att ta det säkra för det osäkra, eller hur,
ja,
hur var din känsla?
De flesta det? Gör det, och det gjorde jag, men det finns de som inte gör det. Men för mig skulle jag skulle aldrig liksom hoppa över någonting som man föreslog. I alla fall prova. För det, sen så om man mår väldigt, väldigt dåligt av det får man väl liksom diskutera det. Men jag skulle aldrig säga nej, jag vill inte ens testa. Det skulle jag inte göra.
Och hur var din känsla kring förhoppning kring liksom diagnosen? Var det hela tiden att du kände att det här tar jag mig igenom? Eller var det att hela tiden de här orostankarna att nej, men det kommer vara den värsta av det värsta? Liksom?
Alltså, det pendlade. När jag var uppe i behandlingen, då var det ganska mycket så här, det här kommer gå bra. Men efteråt, och det är väldigt vanligt, även om man inte har hälsoångest, så blev det väldigt mycket oro. För då är man liksom själv ansvarig på något sätt att söka vård om man har några nya symptom. Och det är ju liksom det värsta som finns för en person med hälsoångest.
Exakt. Är det bara så att du bara letar och letar och letar? Eller hur tog du igenom det i den tiden?
Jag letade och oroade mig för allt. Och sen, för det här var...
Kunde du gå och prata med någon då också samtidigt?
Ja, att... jag fick lite så här, du vet, man får gå och prata med någon kurator eller så där. Och det kan vara ganska bra för att försöka hantera hur man reagerar när man känner några så kallade symptom. Symptom kunde ju vara precis vad som helst. Liksom. Hade jag ont i huvudet så var jag säker på att jag hade fått metastaser i hjärnan. Liksom. Och jag menar, folk, man har ju ont i huvudet då och då. Så att, nej, det var ganska... Det var en väldigt jobbig period. Och också en period då folk... andra människor förutsätter att man är frisk. Och nu, vad skönt, nu är det bra allting. Och nu ska det bli som vanligt. Och man bara... Nej, det är inte som vanligt.
Nej. Men jag tänkte fråga också kring det där. För du sa också att läkarna utgår ifrån att man är frisk. Mm. Blir det också, och du, då som du sa också, att allt ansvar hamnar då på dig. Alltså, för jag kan själv, när jag liksom har med min egen ångest, så kan jag tycka att det är jobbigt när en läkare till mig säger att jag, men att jag är ändå normal för att det går att prata med mig eller något sånt där kring min ADHD, så kan jag bli lite irriterad eftersom jag själv känner att liksom, det är inte normalt att ha ångest varje dag. Och det här är ju inte ens i närheten av cancerdiskussion, men just det där med att en läkare utgår från att man är frisk.
Läggs mycket ansvar.
Ja, hur kan du känna kring just det i det här? Känns det positivt eller negativt?
Nej, det känns
eller?
Mer negativt. Men jag kan liksom på ett realistiskt plan förstå varför det är så. För att de allra flesta är friska efteråt. Och man kan inte lägga så mycket resurser på att följa upp alla dem. För det är ganska många som får bröstcancer då i det här fallet. Om vi pratar just om bröstcancer varje år. Så att det är inte liksom ekonomiskt försvarbart att göra det. Och sen... Mm. har jag fått veta senare då att, och jag vet inte hur sant det, 100% sant det är, men det finns ingen forskning som visar att om man upptäcker då att cancern har spridit sig och finns kvar. Det finns ingen forskning som visar att, på, att det är viktigt att upptäcka det tidigt. Utan det räcker med att upptäcka det när man har symptom. Det blir ingen ökad överlevnad av att man upptäcker det snabbt.
För den har redan spridits.
Ja, och då spelar det inte så stort. Precis. Så det finns ingen forskning som visar att det är viktigt att upptäcka spridning snabbt. Och därför letar man inte efter spridning, utan man tar det när folk får symptom. Sen kan man ju, jag kan tycka att det är lite konstig inställning, och att det inte finns någon forskning kring det kanske beror på att man inte har forskat bara. Det kanske visst är så om man, man försöker lite. Men så är i alla fall inställningen. Så det, man har ju liksom ett ganska stort ansvar, eller vad ska jag säga då. Det kändes som ett ansvar i alla fall själv att söka, liksom leta. Eller så fort man har något ska jag börja fundera på vad är det här och så. Och jag tror också att för min del så berodde det delvis på att jag fick... vad heter det, att jag väntade med och jag kände den här knölen och sen väntade jag, jag trodde det var systa, så väntade jag ett tag innan jag sökte hjälp, och då det, och sen att det faktiskt var något gjorde ju då att i den här perioden när jag skulle vara frisk så var jag ju väldigt, tog ju väldigt stort ansvar för varenda symptom som jag fick.
Grämde du dig mycket då över det också, att du hade väntat?
Ja, det gör jag fortfarande.
Ja. För vad hände sen?
Ja, då... det som hände sen var då, för det här var våren 2015 som jag var färdigbehandlad så att säga. Sen hade jag såna tabletter också då, som man kan äta i 5-10 år. Men färdigbehandlad liksom, ja, så meningen att jag skulle komma tillbaka och börja jobba och så vidare. Så att jag gjorde ju det under ett år till... Alltså min sjukskrivning, jag började jobba successivt och sen så mer och mer. Jag började på 25% och så mer och mer. Men sen hösten därpå, 2016, som då är 4 år sedan, så hade jag ont i axeln, ont i skulderbladet, ont i ryggen. Och ett vanligt ställe som bröstcancer sprider sig till då är skelettet. Och då var jag jätteorolig för det här. Och så gick jag till läkaren, eller fick en tid då när jag pratade med sköterskan. Och så, för att vi skulle ändå byta läkare, så jag ska träffa en ny läkare. Så pratade jag med henne och så sa hon så här, hon undersökte mig. Hon bara, nej men jag tror inte, det här är inga liksom, utifrån hennes undersökning så var hon inte orolig. Men hon sa så här, jag kan skicka dig på röntgen om du vill för din sinnesros skull. Liksom, att du kan få veta nu att det är ingenting liksom, så kanske du kan gå vidare. Och så sa jag okej. Okay. Och så frågade jag henne, om det är så att den här smärtan försvinner, ska jag gå på den röntgen ändå då? Då sa hon så här, ja men gör som du vill, det är inte så noga liksom. Det bestämmer du själv. Och så var jag, så försvann ju förstås den här smärtan. För det tar några veckor innan man får tid. Och sen så säger hon, eller sen så då tänker jag så här, ska jag gå och kolla eller inte? Alltså, men jag kommer ju bara ångra mig om jag inte har gjort det. Så att det är lika bra att kolla. Och så
får jag bara fråga en sak där? För just med hälsoångest så kan jag ofta uppleva att man drar sig nästan lite för att kolla saker för att det blir så mycket ångest av det. Du var inne på det lite initialt där, att jag kan uppleva att jag ibland... Eller man kanske tänker att en hypokondriker går och testar saker hela tiden. Men det finns ju en del som jag mer tycker är, präglar mig i alla fall, och det är att jag nästan vill inte titta saker för att jag tycker att det är förknippat med så mycket ångest. Känner du egentligen
ja,
det?
Ja, jag liksom känner nog man... både och. För jag har varit en sån person som har gått mycket till doktorn. Men inte utan att liksom hålla på och våndas ett tag först. Så att jag har liksom gjort båda delarna. Ja. Först haft liksom massa ångest och försökt hålla den borta. Mm. Och sen till slut, nej jag måste kolla det här.
Ja, exakt. Ja. Jag känner igen mig i det där.
Ja. Och det kände jag väl den här gången också. Det är lika bra jag kollar. Mm. Och så gjorde jag det. Och sen så fick jag komma tillbaka och träffa. Eller ja, det var massa detaljer där som vi inte behöver ta. Men jag fick i alla fall komma tillbaka sen och få svar på att det faktiskt hade spridit sig i kroppen. I skelettet, fast inte där det hade haft ont, utan på andra ställen. Och ja, det är ju inte alla som känner till då vad det innebär. Men vad det innebär är att när det har spridit sig, bröstcancer har spridit sig i kroppen, så går det inte att bota, utan då kan man inte bli frisk.
Och hur var det beskedet att få?
Det var overkligt.
Mm. Visste du det redan innan, att om det sprider sig så kommer det inte gå att bota, eller var det någonting du behövde ta emot?
Nej, det visste jag, så det var en jättestor del av min ångest kring att det skulle sprida sig. Mm. Ja. Såklart. Ja.
Mm. Vad hände rent fysiskt när du fick det beskedet? Jag har bara en tanke att man nästan spyr av ångest.
Nej, inte det. Jag blev väldigt avstängd, väldigt i en bubbla. Ja. Men väldigt, väldigt, känner mig jättekonstig. Inte så där ångest. Den ångesten var nästan mer innan. Det är ofta så, upplever jag i alla fall, att ångesten innan man får ett besked är... Osäkerheten är mer så här spyframkallande, medans sen det blir helt kall och stum och det var nästan som man inte hörde saker runt. Alltså, det är någon sorts chock såklart. Ja.
Mm. Och hur började du de första dagarna att hantera det?
Jag vet inte riktigt, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Men det jag vet är att för mig var det jätteviktigt att inte prata med mina barn om det här förrän jag visste vad som skulle hända med behandlingar och allt möjligt. Mm. Mm. Så att jag försökte vara så vanlig som möjligt hemma, vilket inte är så lätt. Men så gjorde jag i alla fall. Och så var det även första beskedet. Så att det var ett sätt att hantera det på. Och det kan vara både jobbigt och bra att försöka leva normalt. Gör ju att jag inte kan bryta ihop inför dem. Så att det är på ett sätt skönt att på något sätt bearbeta det lite i taget.
Mm. Och nu har du levt med det i 4 år och du har genomgått lite
behandling. Ja, man har ju behandling hela tiden egentligen. Man kan behandla ändå. För att bromsa cancer, det kan man väl säga. För att minska eller bromsa, stoppa upp det. Och då är approachen så att man får en behandling och så länge den funkar så har man den, och när den inte funkar längre så byter man, och så finns det ju, men det tar ju slut till slut på behandlingar.
Men
hur hittar man ett sätt att leva med det här beskedet? Hur hittar man livskvalitet? Hur ser man bort från sin ångest och hittar lycka i vardagen?
Ja, jag vet inte riktigt hur, men på något sätt, eftersom man faktiskt får behandling, och det är inte så att man när man får det beskedet så kommer man inte dö efter en månad, och det kanske man inte förstår då. Jag vet inte om jag förstod det, men det kändes ändå som jag skulle göra det. Men när man väl har kommit in och kanske fått en behandling, och man kontrollerar var tredje månad ungefär hur det går, och då är det ju ångest deluxe inför varje sån röntgen med svar sen träffa läkaren.
Det vänjer man sig
för några år sedan skulle jag ha sagt att man inte gör det, men jag har börjat, jag är inte orolig, jag mår inte dåligt lika länge inför varje sån röntgen och så. Men hur man lär sig leva med det blir på något märkligt sätt en vardag i alla fall, för vardagen pågår. Det är barn som skickar sms, och det är man måste tömma diskmaskinen, och det är föräldramöten att gå på. Så att allt sånt pågår ju i alla fall. Och för mig har det... Ja, det blir en vardag. Men sen om jag får symptom av något slag eller inför de här återbesöken, så är det ju jobbigt.
Och du skrev till mig, jag är lite tyst för att jag blir väldigt berörd, Petra. Det är jobbigt.
Det är okej, det är jobbigt, men ja.
Ja. Men, ja, nej, men det är inte tanken att du ska trösta mig här. Utan, men jag vill bara säga det för att jag blev lite tyst här ett tag. Men det var någonting jag tänkte på kring, bara
Kring
därför så glömde jag
hälsoångesten
bort.
och de här.
Ja, jag tänkte lite kring hälsoångesten i alla fall. Hur har den förändrats från att du
Ja, precis.
var yngre och hade liksom, vad ska man säga, normal hälsoångest till att liksom gå igenom det här? Och hur har resan med hälsoångest
Ja,
sett ut?
alltså var det det du skulle fråga också, Anna?
Ja, jag skulle fråga dig med koppling till det du skrev när jag la ut på Facebook om den här podden. Så skrev du också att i och med diagnosen så hade din hälsoångest både blivit bättre och sämre, skrev du.
Och det som har blivit, eller det som är intressant tänkte jag, det är att på ett sätt har den inte förändrats alls. För att på ett sätt har jag liksom samma beteenden fast på en annan del av skalan. Nu är jag liksom i den här hemska situationen att jag har cancer och den kommer ta död på mig om inget annat ännu värre händer liksom. Men ja. Och ändå så beter jag mig likadant kring olika symptom och som nu har jag haft lite ont i huvudet i några dagar. Ja, då blir jag orolig för nu har jag ju bland annat, vi har inte bara det här i skelettet nu utan under de här åren så har det ju blivit försämrat och då har jag det bland annat i hjärnan också, eller i hjärnhinnan. Och då tänker jag så här, åh, huvudvärk, åh, nu är det något tryck i huvudet och vad ska hända nu? Och så här. Fast man kan väl bara ha ont i huvudet liksom. Så att så fort jag känner minsta lilla grej så drar jag på stora växlar. Ändå.
Och hur har du hittat, alltså går det att prata med någon så att du hittar sätt att få bort det där? För jag tycker sådana där tankar kan ju äta upp en. Alltså det är ju det enda ibland man fokuserar på och prata med sig själv fram och tillbaka. Framåt, katastrof, lugna sig,
Ja,
katastrof, lugna
nej,
sig.
egentligen inte. Jag har pratat lite med olika kuratorer och sådär och visst, det är väl liksom den sortens verktyg man får då för att liksom hantera så man inte går i spinn liksom när sånt här händer. Men jag tycker inte det där funkar jättebra för att det är svårt att få det att funka jättebra när man faktiskt har cancer. Alltså,
Ja, jag förstår det.
det går ju inte liksom att lyfta ur det ur ekvationen på något sätt. Och jag tror att många som inte hade hälsoångest innan som får det här också får leva under de här premisserna blir lite likadana. Att man blir orolig för alla symptom och allting sånt och liksom stressar upp sig. Inte alla, men många.
Och du skrev ju till mig också i samband med när du skrev om hälsoångesten att dina reflektioner kring det är att det kan handla om någon typ av kontrollbehov kring en situation som man inte kan
Ja.
kontrollera. Men
Ja.
oavsett om man är sjuk eller inte menar
Precis, och det
jag
är det
nu.
jag har liksom insett att eftersom jag beter mig ungefär likadant så är det inte så mycket, handlar inte om själva sjukdom eller saken utan det är mer ett beteende hos mig. Och som man säkert har ofta när man har hälsoångest, en liksom sorts kontrollbehov. Och det har ju också, det är lite motsägelsefullt för å ena sidan säger jag att jag beter mig likadant men å andra sidan så gör jag inte det. Och det har nog kommit med tiden. I början så var det inte så, men nu har det gått 4 år. Och jag har fått mycket olika besked fram och tillbaka. Så man måste liksom. Jag har till viss del, jag ska inte säga att jag helt och hållet, men till viss del kommit till någon sorts acceptans kring att man inte har kontroll. Och jag tror att egentligen är det handlar om. Med hälsoångest så vill man ha kontroll, man vill styra, man vill veta. Och kunde jag, om jag säger till tidigt nog så kan man nog bota det här. Eller
Just
är
det.
det något jag ska göra? Ska jag sluta äta det här? Eller ska jag träna? Ska jag göra? Så att det handlar mycket om att liksom försöka få kontroll. Och jag har ju fått liksom den hårda vägen acceptera att man inte har kontroll. Vi i liksom vår värld och tid vill ju gärna tro att vi har kontroll över allting och över livet och sådär. Men det har vi liksom inte, för det har jag fått erfara så hårt. Så att på det sättet kan jag ibland då kunna släppa den här. Jag kan ändå inte styra det här. Liksom jag har inte kontroll. Det kommer ändå bli som det blir.
Är det några beteenden som du fortfarande har kvar idag som är att du försöker ta kontroll, till exempel i vardagen det här med vad man äter, hur man tränar, hur ska leva nu? Försöker du kontrollera din prognos framåt genom dina beteenden fortfarande, eller har du försökt släppa
Nej, det
sånt
gör jag nog
liksom, och
faktiskt
ta det
inte. För
som
att det är tillräckligt mycket att hålla på liksom, och få behandlingar och sådär. Så nej, det vill jag inte påstå att jag har. Och det är ganska skönt, för det finns ju många som reagerar så när de blir sjuka.
Exakt.
Oh, men du Petra, alltså tack. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har blivit jätteberörd av att prata med dig, och jag tänker också det här med ångest överlag, just och kontrollbehov. Alltså, jag känner ju igen det i min ångest som jag har. Jag har inte hälsoångest, men det handlar ju faktiskt också om, nu när ni nämner det, att det handlar om att jag vill försöka ta kontroll över en situation som jag är rädd för ska
Precis.
uppstå.
Det finns så mycket gemensamt så i den olika ångesterna.
Precis.
Är det någonting mer, Petra, som du skulle vilja lyfta fram till antingen människor som lever med obotlig cancer eller människor som lever med hälsoångest eller generellt? Är det någonting, sista ord, som du skulle vilja
Nej,
säga?
det är i så fall det kopplat lite till det här sista jag sa. Jag kan inte påstå att jag är där, men jag tror att om man kan acceptera det faktum att man inte kan ha kontroll över saker och ting, så blir man, ja, lyckligare är kanske fel ord, men det kan minska ångesten i alla fall. För att det är väldigt, väldigt ofta det som det är kopplat till, att man ska liksom kontrollera en situation. Men vi människor, vi har inte kontroll. Det som händer, händer. I väldigt, väldigt stor utsträckning. Det är klart man kan påverka småsaker, men inte egentligen det stora skeenden liksom. Och det är nog, ja, det är nog liksom den viktigaste lärdomen. Men jag kan inte påstå att jag är där, för jag kan vara där i några minuter och sen plötsligt så sitter jag där och liksom känner efter och gör några konstiga grejer för att kolla mina symptom och sådär. Så att jag kan inte påstå att jag är där helt och hållet, men jag förstår att det är det som är vägen, men jag kan inte riktigt klara av det helt och hållet.
Nej.
Nej.
Jag har en sista fråga bara. Anna säger till mig att avsluta här. Men jag tänkte på, är du mer liksom tacksam för livet efter din diagnos? Eller har du alltid i och med hälsoångesten känt en så här ödmjukhet mot livet?
Nej, jag är nog mer tacksam för varje dag på ett sätt nu. För att, eller liksom jag har ju liksom mycket kortare horisont eller vad man ska säga. Men min mamma dog av cancer för 20 år sedan. Och sedan dess har jag haft den här tacksamheten för livet. Så den har inte ökat så mycket på det stora hela liksom, sen jag själv blev sjuk.
Ja, Petra, stort tack.
Ja,
Ja,
tack för att jag fick vara
verkligen.
med.
Det här tar vi med oss. Otroligt, otroligt intressant och värdefull
Givande.
information att ta med sig.
Absolut.
Jättetack för att du var med oss idag, Petra. Jag hoppas vi
Ja,
kan
tack
prata om det
själv.
här snart igen. Vilket möte. Jag är helt tagen av hennes berättelse. Och det här är ju en person, men det är såklart att det är flera människor som sitter med den här diagnosen idag som hon har. Och det var otroligt intressant att lyssna på.
Och det är intressant utifrån att hon är duktig på att sätta ord på liksom tankar och känslor och grundorsaker till liksom ångesten och liksom allt runt omkring.
Precis, och hon nämner ju, precis som man har varit inne på här, att det finns olika beteenden, det finns olika, den här ångesten som spelar ett spratt i huvudet med tankar fram och tillbaka. Men det jag tyckte var väldigt intressant, det var det som vi liksom lite alla landade i, att ja, men den här hälsoångesten för henne, som hon beskrev det som, har ju egentligen varit, ångesten har egentligen varit latent hela tiden. Så att även fast hon fick sin obotliga cancerdiagnos så har den här hälsoångesten inte förändrats.
Nej.
Utan fokuset på i hälsoångesten har förändrats. Men ångesten har ju legat där latent hela tiden.
Ja, hon har ju alltid haft ångest.
Ja.
Oavsett om, ja,
vilken diagnos hon har haft. Mm. Eller att hon inte har varit sjuk tidigare.
Mm.
Och det visar ju också på hur stor del hälsoångesten tar av ens liv. Även innan det fall man får en obotlig cancerdiagnos. Sen blir det ju en annan dimension.
Mm.
Men det är intressant att höra det här att den på något sätt inte har förändrats, fast ändå förändrats.
Ja, men jag tänker också rent generellt kring ångest. Att det ligger i ens personlighet kanske och beteenden som man kanske har med sig från barndomen som gör att man att en ångest finns kvar och därför är det själva beteendet eller orsaken till beteenden som man kanske behöver gå in och titta på för att kunna minska sin ångest.
Precis, för det som hon är inne på där också är ju det här med kontrollbehovet. Att egentligen är ju all ångest en känsla för oss att vi vill ha kontroll.
Mm.
Och vi vill ha kontroll över saker som vi inte kan ha kontroll över.
Ja, och som vi är rädda för. Och det tror jag är liksom den röda tråden i både, oavsett vad det är för ångest. För att jag känner igen det i min egen ångest. Mm. Att, där jag liksom kan vara rädd för något som är så banalt. Liksom. Men jag kan bygga en sån stor rädsla kring det som är helt liksom, inte ens verklighetsförankrad. Och därför så börjar ångesten gro och så börjar jag liksom på det sättet försöka ta kontroll över den situationen.
Så ännu mer viktigt att verkligen få hjälp med sin ångest, för att resten kan vi inte kontrollera.
Nej.
Det som händer, det händer. Och det är väl ännu mer det här att vi ger oss ännu mer vikt för oss att försöka belysa hur man kan få hjälp med det här och vad det är som funkar. Och om det är någonting som funkar då vid en till exempel då obotlig cancerdiagnos, funkar det någonting för att få bort sin ångest? För att vad är det som räknas i slutändan? Det är ju livskvalitet. Det är de här dagarna som Petra beskriver också, att uppskatta varje dag och
precis.
Exakt. Klara det utan att ha ångesten över sig. Ja, vilket möte.
Verkligen.
Anna, jag tror att vi skippar de här kriterierna för ADHD idag. För att jag tycker att det är viktigare att avsluta den här poddavsnittet med de här viktiga orden som Petra gick igenom.
Mm.
Och jag tycker det är viktigt att belysa att oavsett vad man är för sjuk eller om man har en diagnos eller inte, så är det livskvaliteten som är viktig att ta vara på.
Mm.
Och att få hjälp med ångest är jätteviktigt.
Mm. Kan inte du bara, så att vi inte bara avslutar, utan kan inte du också bara berätta hur du gjorde för att få hjälp i din ångest?
Precis, för att när jag märkte att min ångest var konstant och det var de här tankarna i huvudet hela tiden och jag kände att jag blev mer och mer frånvarande och kunde sitta och tänka på saker samtidigt som någon pratade med mig. Det var ju då jag kände att nu var min livskvalitet sämre än vad den kanske skulle kunna vara om jag bara rådde bot på min ångest kring hälsoångest. Och då gjorde jag så att jag ringde vårdcentralen den vägen. Så att jag ringde vårdcentralen och sa att men nu är det så här, jag pratade lugnt och sansat kring det. Och beskrev att jag har ångest varje dag och det börjar bli för jobbigt. Jag vill ha hjälp med det.
Mm.
Och då skickade han mig direkt remiss till en psykolog. Och hon ringde upp mig bara några dagar senare.
Okay.
Så fick jag komma på ett första möte. Mm. Och då får man 10 gånger initialt.
Mm.
Där man sätter upp en första plan.
Mm.
Så att det är mycket lättare än vad man tror. Så jag vill bara säga det. Att våga ta det där steget. Att be om sån hjälp. För att
det är väl kanske just det som är det svåraste.
Det är det svåraste.
Att inse när man, eller våga ta steget. Men också så här, bekräfta för sig själv att man faktiskt vill skulle kunna ta hjälp.
Det är ju det, att säga det högt. Ja. Det var jobbigt för mig, att säga högt att det faktiskt är så här. För att jag hade inte sagt det till så många i min närhet. Utan det var ju egentligen liksom för sig själv att man måste erkänna att jag kan faktiskt må bättre. Jag kanske kan få bort de här tankarna i huvudet.
Eller i alla fall veta hur du ska hantera dem.
Precis. Och så är det så skönt när man väl har börjat prata om det. För bara första gångerna så släpper den här första ångesten lite, för att man inte har tagit hjälp. Så det tycker jag vi tar med oss från det här samtalet idag.
Yes.
Tack för att ni lyssnade.
Och tack, ta hand om er allihopa.
Ta hand om er.
Ja. Hej då.